Vi skal i Jesu navn fortsette vårt samvær her omkring Guds ord. Vi skal lese fra 1. Peters brev, og det kommer for så vidt inn på også Jesu oppstandelse og nytten av at Jesus stod fra de døde. Eller sagt med andre ord, nytten av at Gud med sin mektige kraft oppreiste Jesus fra de døde. Og hva det betyr for oss, og hva det fører med for praktiske forandringer i vårt hjerte. Vi leser i 1. Peters brev, 1. kapittel fra vers 21 og til 23. Og så leser jeg to vers fra det andre kapittels begynnelse. Ordene lyder i Jesu navn. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham ifra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Rens deres sjæler i lydighet imot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd ved Guds ord som lever og blir. Og så var det andre kapittel i to første vers. Legg derfor av all ondskap og svik og hykleri, misunnelse og baktalelse. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskelige åndelige melken for at dere kan vokse ved den til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Amen. Peter var jo en av de Jesu apostlene som kanskje aller sterkest, tydeligst fikk oppleve kraften i og ved Jesu oppstandelse. Peter var jo en som trodde seg å være sterk og modig. En som skulle klare seg i alle situasjoner. En som aldri skulle svikte Jesus eller gå bort ifra han eller fornekte han. Hva som enn skulle skje. Men Gud valgte å vise for Peter det at menneskets storhet og godhet, det strekker ingenting. Det må et mye større verk til. Natten imellom skjærtorsdag og langfredag, det var den natten når Gud slo hytt, og alle foran ble adspurt. Ingen av Jesu apostler maktet å være med. Og uansett hvem av oss skapning her på jord som skulle være satt i den stilling at vi skulle bli utvalgt av Jesus til å være med han og be for han og styrke han under sin intense bønnekamp der i Getsemane og under sin lidelse og sine forhør der på Golgata, så ville det absolutt sikkert gå nøyaktig likedan med oss. Vi hadde sovnet, og vi hadde kommet på skam. Mennesker hånet Gud. Man hånet han og derfor også at han selv mente om seg selv at han var en Guds sønn. Men da, når Jesus hang på korset efter at han ropte ut, se det er fullbrakt. Når tempelets forheng revnet og graven åpnet seg og døden stod opp og viste seg i blant dem. Ja, da måtte de mest forherda hjertene også komme med en bekjennelse. Ja, sannelig, han var Guds sønn. Det at Gud reiste Jesus opp ifra de døde, det sier Bibelen det fullgodt bevis. Nettopp på det at Jesus var Guds sønn, men også det at Jesus er Gud. Det var den måten Gud valgte å frelse oss med, at han måtte offre sin egen sønn. At Jesus selv måtte gi sitt liv til solen for våre synder, og at han stod opp til vår rettferdighet. Og nå hadde Peter fått kraft. Han ble ikledd kraft, som vi husker der på pinsedagen. Og sånn ble også alle andre apostlene ikledd den hellige ånds kraft. Ja, de ble som nye mennesker. Og vi skal litt komme inn på, som vi også hørte her, som ble opplest i det 23. vers. Det skriften kaller for gjenfødelse. Og vi skal forsøke i Guds ords lys å betrakte hva er egentlig gjenfødelse. For vi, også vi kristne mennesker, vi kan ha mange tanker og mening om hva er rettferdiggjørelse, hva er gjenfødelse, hva er det ene og det andre lærespørsmålet. Altså kan mange ganger meningene sprike nesten så mye som det finnes mennesker til stede som er med i den samtalen. Men Gud har gitt sitt eget hellige ord. Og når vi stiller oss inn for ordet, så er ikke vi satt til å fortelle våre synspunkter eller våre funderinger, men vi er satt til å forkynne Guds ord. Hva Guds ord lærer om alle disse ulike lærespørsmålene. Her løftes Jesus Kristus frem. Og det er nettopp han som apostlene og kristne i den første menigheten hadde kommet til tro. De hadde fått personlig oppleve det at Jesus hadde blitt oppreist fra de døde, men han hadde også blitt oppreist i deres egne hjerter. Og om ikke vi får nærmere del i Jesu oppstandelse fra de døde enn at vi kjenner det sånn historisk, så vil vi ikke ha nytte av det. Det vil ikke gjøre noen endringer i vårt hjerte og når det gjelder vårt trosliv. Men når hjertet blir nytt, når Jesus får ta bolig i de kristnes hjerte, når Jesus får rense det og gi sin egen hellige ånd, ja, se da, da er det virkelig det nye troslivet begynner. Og jeg tenker vi er sikkert veldig mange som har fått opplevd det. Den dagen når Gud gjorde under. Den dagen når vi ble flyttet fra mørket til lyset, fra Satans makt til Gud. Her tales det om at troen på Jesus, det tenner et håp i hjertet. Et håp til Gud. Kristens håp er jo ikke at vi skal ha bare behagelige dager her i tida. At vi skal oppleve mye spenning med å være kristne. At vi skal bli bevart fra forfølgelse eller motgang eller trengsler. Nei, det å følge Jesus betyr nettopp å ta sitt kors opp og følge ham. Og apostelen skriver til og med, dere er det unt. Og så skal vi takke Gud for det lille og så vi får oppleve av motgang og prøvelse. Derfor at disse prøvelser som Gud tilsteder, de støter oss ikke lenger bort ifra Gud. Men som jeg har fått oppleve i det lille av prøvelser som jeg har fått oppleve, det at det har ført meg til å granske Guds ord og virkelig leve i bønnen. At Gud skulle åpenbare sin vilje og ta mitt liv og veilede meg til å skulle bli bevart ifra alt ondt. En kristen bærer et håp om en gang når jordelivet er slutt, om noe som er mye, mye bedre, nemlig himmel og salighet. Og når Peter med disse innledningsordene har begynt vår tekst, så fortsetter han da om å rense sjela. Hva mener apostelen med «rens da deres sjeler»? Her er mange, mange bibelsteder som forteller om hvordan Gud virker gjenfødelse. Hvordan Gud gjør alt nytt i et menneske. Hvordan Gud gir sin egen hellige ånd i et menneske. Og hvilke middel som Gud bruker. Vi kan lese i Efeserbrevet. Og vi kan lese også i Johannes 15 vil jeg minnes også om hvordan Gud selv renser på det treet, og han renser oss. Det er ord. Guds ord har en sånn forunderlig kraft. Det kan døde på den måten at vi innser det at, altså når Guds ord taler som lov, så virker det så strengt, så fordømmer de oss at vi ser at det finnes ikke noe godt i oss selv. Nøyaktig som vi leste, eller som broren leste en liten bit av salme 51. Vi kan ikke skjønne dypet i syndedypet i oss selv, om ikke Guds lov får virke en sånn innsikt i vilket skade som synden har gjort. Man hör ofta sånt som vi också känner ifrån när det är alldeles stadius. Så var han ju vilken väldigt snart till att förkynna evangeliet. För hans tanke var ju det att loven först måste göra en sann virkning. Och jag tänker det att det är nyttiga att vi verkligen ska känna att vi står där på stupet till förtapelsen. Och mycket Gud nu kommer och frälser och räddar oss, så är vi förtapt. Men samtidigt så tror jag också, sånt som Jesus när han talar om mycket vi omvänder och blir som barn, så menar inte Jesus det att vi bara ska vara ydmyk eller liksom ydmyk då när vi gör omvändelse och när vi kommer till tro. Men Guds härliga lov ska få virka en sån stadig ydmykande virkning i oss att vi hela tiden ska hålla oss på tiggerplatsen. Att vi hela tiden ska se att om icke Gud varje dag ger sin nåd, om icke Gud bevarar oss, så vill vi falla och snubbla, och vi vill aldrig i evigheten klara att röjsa oss upp i egen kraft. I Titus 3 kan vi också tala om jämförelse, och jag är klar över det att man tolkar det olikt. Det står väl något sånt som att Gud för faders eller människokärlighet har uppenbart sig för oss frälsta nog, icke på grund av goda gärningar som vi har gjort, men ved sin nåd, ved badet till jämfödelse och förnyelse ved den helige. Och när vi läser Titus 3:5 så står det ju inte något uttryckligt att det gäller då. Men vi vet ju det att väldigt många tolkar att Titus pekar på dopen här. Men det gör han ju egentligen inte där. När det gäller dopen och nyfödseln så är det väl kanske det som Jesus tar upp med Nikodemus i Johannes 3. Där han säger utan att vi blir fött av vann och ånd så kan man inte se Guds rike. Alltså må det en sån dubbelvirkning i oss. Vi kan inte förakta dopen, för den är gitt av Gud. Det är Jesus själv som har instiftat den. Vi ska gå ut och döpa. Och när vi döper barnen så sker det i den treenige Guds namn. I Fadern, Sönnen och den Helige Andes namn. Så vi behöver inte tvivla på att Gud gör det han vill i sin helgedom. Och som i alla fall Sanivara förklarade, och som också slutstötter. Alltså när Gud ger troen till en som mottar dopen, så kan han så gott som han vill virka nyfödsel på i den stund. Men det normala får vi ju nästan se för oss människor, vi faller fra. Och så blir vi liggande i våra syndefall. Och som Gud virke i hjärtat en sån här längsel efter Gud, samtidigt som han knuser hjärtat och gör det till en förberedare, till en bolig för sig själv. Och då är det ju nettopp i hjärtat som själva den här jämförelsen ska ske i. Det är inte vi som virker den, men vi erfarar den i hjärtat. En värld som mottar en sån stor förandring känner verkligen vad Gud virker. Ett Guds ord när det gäller den nya födseln, jämfödseln, kan vi finna bland annat hos profeten Ezekiel i kapitel 36. Och där kommer det helt tydligt fram. Sånt som vi läser här i vers 33. Så säger Herren, den dagen jag renser det, och så vidare. Alltså det vill säga, det är Gud som virker den nya födseln i oss. Det som är fött av köd är köd, men det som är fött av ånd, det är ånd. Alltså är det Gud som virker det. Och här säger profeten i vers 25, alltså Hesekiel 36. Och så snackar han först om den ytterrenselse som icke gör oss till Guds barn, men som också hör med, som vi gärna kunde kalla helliggörelse. Jag vill stänka rent vann på det så det ska bli ren. Ifrån alla dess urenhet och från dess motbytliga avgudar vill jag rensa det. Och jag vill ge dig ett nytt hjärta och en ny ånd vill jag ge in i det. Och jag vill ta bort stenhjärta av deras köd och ge dig ett ködhjärta. Min ånd vill jag ge in i det. Och här i andra halvdelen av verset så syns hans profeten, eller Gud genom profeten, fortäller så tydligt vad den nya födseln och Jesu uppståndelse egentligen virker i oss. Det är inte något eget sträv över att göra Guds vilja. Nej, när Gud ger ett nytt hjärta, ett nytt sinn, som gör att vi älskar Herren, så att vi älskar buden, att vi älskar Guds ord så högt att vi aktar det, så säger han sån: jag vill göra, här i vers 27, jag vill göra det så att dere följer mina bud och håller mina lover och gör efter dem. Och nu fortsätter Peter här och skriver till de som har blivit Guds barn. Det var det sån det, att synd är sån som man aldrig blir färdig med. Den är som vi läser i Hebreerbrevet 12 kapitel. Den är som stöv som lägger sig på våra fötter. Ja, den är som, vi får nästan se, som grön alger som lägger sig på fisken, på gällan, på pustorgan, som försöker att kväla allt. Den är som något som splitter. Vi kan tänka synd som en, låt oss tänka oss en porslenkopp eller karl som man brutalt kastar ner i betong eller i sten. Och den knuser och går i många, många små bitar. Och så kan man gärna tänka att man ska sätta sig ner och försöka reparera den lappen, den här koppen som har gått synd. Men det finns ingen möjlighet då. När synd verkligen får göra så stor skada så splitter den upp. Först in i sitt eget hjärta så människa verkligen känner sig själv. Men lyver till sitt eget hjärta, lyver till sina medmänniskor och lyver till överför Gud. Så ödelägg den alla relationen. I hemmet, mellan sösken, mellan äktefäller. I mellan föräldrar och barn och i mellan vänner. Överallt är synden en sån destruktiv kraft. Och de vill känna det att vi seglar aldrig över den i egen kraft. Det behövs intet mindre än det fullkomna offret ifrån Golgata, Jesus Kristus. Det är han alene och Guds ondskapande kraft som kan göra att synden i oss, eller det knust ödelagt i oss, kan bli nytt. Men vi behöver också vara villiga till det som Peter här, så vi kan läsa ett vers här ifrån Peters första brevs första kapitel, vers 2. När Peter talar om utvälgelsen, då fortäller han om hur den helgen är den som virker förnyelse. Det är den helgen alene som virker det som Bibeln kallar för helgörelse. Och här talas, säger han, i åndens helgörelse. Och när anden får virka det så fortsätter hon att säga det virker till lydighet. Eller helt nöjaktigt det samma som vi läste hos profeten Hesekiel där. Det är Gud som virker till lydighet vid sin egen helige ånd. Därmed att han har gett ett nytt hjärta och ett nytt sinn som älskar Gud, som älskar Herre Jesus Kristus och som älskar Guds ord. Och här i Peter första brevs första kapitel, vers 2, så nämner Peter också en annan kraft som vi ska bruka i kampen emot synd. Och det säger han, till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Kära Kristi, det är där vi har den enaste kraft i kampen emot synd. I och med att det sker alltid en sån besmittande och eller forurensende del i oss på grunn av synden. Derfor behøver det også skje en kontinuerlig renselse. Rens da dere sjeler, sier han her, ved ånden, i lydighet imot sannheten. Hva frukter på det? Jo, ikke det at vi begynner å strides og begynner å opphøye oss over hverandre og vise hvem som har størst kunnskap og hvem som har rett. Nei, det virker til kjærlighet kristne seg imellom. Til broder og søsterkjærlighet, til søskenkjærlighet. Og det kan aldri skje hvis ikke vi først ser at vi er de aller største syndere. Om ikke vi først får oppleve det at Gud har elsket oss så høyt, derfor så elsker vi også han. Og som Johannes også lærer, om vi ikke elsker vår bror som vi har sett, da stemmer det overhovedet ikke at vi kan elske Gud. Det er bare løgn om vi påstår at vi elsker Gud. Om vår bror føler hat, forfølgelse, all slags ondskap, da behøver vi ikke ifølge Guds ord å forsøke å si at vi går frem i Jesu navn. Vi skal fremme Guds sak. Nei, da lyver vi. Da er sannheten ikke i oss. Men vi skal gjøre det, sier Peter her, i lydighet imot sannheten. Sannheten er Guds ord. Og sannheten som er over oss alle, som sier et hvert menneske er, ja, forblir en synder. Ingen er bedre enn andre. Vi er syndere og skrøpelige alle sammen. Men når vi får oppdage og erfare Kristi kjærlighet, ja, da vil også søskenkjærligheten få virke, sånn at man kan elske hverandre. Om ikke alltid i samme grad som Peter her oppmuntrer til, så i alle fall så langt som mulig. Men Peter, han vil at vår kjærlighet skulle være så inderlig at den ikke skulle gå ut ifra leppene, at det bare skulle være tomme ord, men at det skulle være ekte, ærlig, sann, kristelig kjærlighet. Det som Bibelen kaller for agape-kjærlighet. Altså uegennyttig kjærlighet. For dere er gjenfødt, ikke med forgjengelig, men med uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og forblir. Og når Peter, du har talt om hvordan Gud positivt vil påvirke oss og virke troens gode frukter, åndens lydighet i en kristen, ja, da gjør han nøyaktig samme som Paulus. Og det har jeg mange ganger tenkt på, at Paulus, han var en meget vis mann. For eksempel i Romerbrevet 12, der han starter med å opphøye, kan vi si, Guds nåde, barmhjertighet, Guds kjærlighet som vi har fått opplevd. Og så går videre da til hvordan man skal døde kjødet og alle dets lyster. Og samme gjør også Peter her. Legg derfor vekk. Og han sier ikke bare litt av ondskapen, men legg av all ondskap. Derfor at er det ondskap som sprer seg ut av vårt hjerte, av vår munn og våre handlinger er preget, vi bærer ondskap og hat. Da er det ikke tenkt på at vi er Guds barn, men da har vi tenkt på at det er onde, destruktive krefter som har fått oss i sin tjeneste. Og derfor behøver vi disse Peters formaninger. Legg derfor vekk all ondskap. Og han legger til her i flere av disse ord, all spik, all hykleri, vi får si all misunnelse og all baktalelse. Og nå kommer Peter inn på ikke ugudelige mennesker sine synder, men synder som veldig lett har for å trenge inn iblant kristne. Det er ikke alltid at vi bevares sånn som Jesus, sånn som jeg siterte til hva Jesus sa, at vi bevares som barn. Det er ikke alltid vi bevares på tiggerplassen. Det er ikke alltid at vi kan liksom først og fremst se inn i vårt eget hjerte og opptage vårt eget ondskap. Det er ikke alltid vi leser salme 51 og tilsvarende, sånn at Guds ord skal få avsløre ondskapen i oss. Men så kan fordervet ondskapen kommer ut av vårt hjärta. Och därför behöver vi Peters förmaningar. Och så kommer han i sista av dessa uppträngningar och nämner han baktalelse. Jag vill säga nästan sån, vi är så vant med baktalelse att vi syns, ja, det är ju helt normalt för kristen. Att våra barn växer upp när man hör man nedsnackar andra. Det är kanske inte så väldigt unaturligt. Men är vi klara över det att Bibeln är otroligt sträng med sånt? Den som gör sånt, han ska inte arva Guds rike. Baktalelse, det är en frukt av att man tjänar Satan. Det är han som är lögner och lögnens fader. Det är han som har det här negativa snacket om alla Guds barnen och anklagar dem inför Gud, som vi kan läsa om också både från Jobs bok och just ifrån domerboka om yppersteprästen Josfa, som anklagar Guds barn natt och dag inför Guds tron. Men är det gott, kära kristna, om vi skulle uppleva något sånt här, att vi har en talsman, vi har en försvarare, vi har en som jag önskar med faderns högra sida, en himmel, en som skulle tala min sak, en som skulle vara min advokat. Gud, ge att vi skulle vara på hans sida och att inte vi skulle vara på baktalare och anklagare sida. Och så avslutar Peter här. Det dyrbara verk Gud har gjort när han får omskap i hjärtat, så allt blir nytt. Se det gamla på gamlet, allt har blivit nytt. Och så brukar Peter ett bild på en som nyligen har blivit fött. Ett nyfött, en nyfött baby. Och det vet, det går inte att gå till en baby. Inte en gång med babymat. Inte kan man ge fast föde. Eller vilket dricke som helst, inte en gång vanlig mjölk och dricke till en liten baby. Men det är kun morsmjölk och den innehåller all den näring som är behövlig för att barnet ska växa till och få styrka. Och nu avslutar Peter texten vår. Att det är nettopp det som har skett i ett kristens hjärta. När Gud gör under att vi blir Guds barn, när vi blir fött på ny, så säger han, som nyfödda barn så må dere längta efter den oförfalskliga och andliga mjölk. Alltså är det det som ska vara vår längsel. När vi kommer samman som kristna i våra hem, eller när vi mötes för att samtala om vägen och vandringen, eller när vi kommer för att höra Guds ord, så vill Peter att vi ska ha en sån här innerlig längsel efter Guds ord som är innehåller all näring. Det innehåller allt. Det är så fullkommet. Det behövs inte sånt som Korhonen en gång på en stor församling i Finland. Han talade om Guds ord och sammanlignade med en näring som innehåller alla vitaminer. Allt av. Vi behöver inte gå och skaffa några sådana tilläggsintag för att vi ska ha det som behövs för att växa i troen. Nej, säger också Peter här, vi ska längas efter den oförfalskliga andliga mjölken. Alltså det är när Guds ord får lyda, sånt som det är, icke tagit väck och icke lagt till. Men att ordet alene får vara det som ska tala till våra hjärtan. Att ordet alene är det som får döma i de olika sakerna som vi har. För att vi ska växa med den till frälse. Det är ju det som är meningen när vi kommer söndag efter söndag till gudstjänsten. Det är att vi ska växa. Det liv som Gud har fått begynt i oss. Att det verk en gång ska fullkomnas. Att vi en gång ska få komma hem till Guds himmel. Och där få ta emot den allra största välsignelse. Det eviga liv som Gud har berett för alla som älskar hans uppenbarelse. Och Peter han avslutar. Om vi verkligen har fått känna på Guds godhet, Guds kärlighet, Guds omsorg. Om vi har fått känna och smakt att Herren är god. Så kommer han med dessa åndens förmaningar. och uppmuntra kristna till att ta det till hjärta. Leve i renselsen, leve i syndens förlåtelse. När det gäller enkelt synder, när det gäller hjärte och hjärtets, det hjärte må kämpa emot. När det gäller det som har med kristna sösken sig emellom eller församlingslämma sig emellom, så behöver vi det som det här säger, renselsen. Eller vi behöver det som man tidigare har kallt så många gånger, det som också heter vandringsstaven. Alltså i tillägg till att vi hör ordet som virker och ordet som renser, så behöver man, när det kommer namnliga synder på samvittigheten, så behöver man att tala ut, snacka med någon som man har förtroende för. Tala ut om hvordan den onde håller på att plaga och göra livet vanskeligt. Försöker att hindra så att man inte ska nå fram till himmel och salighet. Och när synden med namn har kommit på samvittigheten, så får man också ta i förtrolighet på den som man väljer att samtala med. I det personliga skriftemålet, i kärleksorgen, så får man samtala om det. Och när det är en kristen som hör på det här synsbekännelsen och skriften, ja, då gör han inte bara med att han liksom säger, ja väl, Gud har säkert glömt det, Gud har säkert tillgitt det. Men han vill i Kristi sted vittne om det rensne Kristi blod som också får lyda genom hans läppar till öra för de som söker kärleksorg och skriften, så att man får vara trygg. 100% trygg på att det är synden som har fått ta liv av mig och plagg mig. De är nu lagt väck med sitt rätta namn. Jag har fått höra med mina egna öron att de synden är förlatt. Jesus sonar dem en gång och sänkar dem i nådens bundlösa hav. De är sänka i kraft av Jesu blod så är rensar hen. Men det är så gott det när vi får välsignade henne lagt på vår skulder eller på vår hod. Att tro i den här Jesu Kristi namn och i hans styrt utrunnes försoningsblod, synda och fel och förlatt. Här till sist, kära kristna vänner och kära unga kristna. Då har kanske inte ännu, kära unga, ända så mycket fått känna på hur mycket den onde kan plaga och kommer till att plaga i liv. Men det ska dere vite det, att vi är många, många som så gärna vill lytta och som gärna vill ha dere på för att samtala och om vi kan vägleda och om vi kan vittna och så synden och fel och förlatt, så är det bara en stor glädje. Om det sker på dagen eller på natten eller ja, om man skulle möta varandra på butiken, hur som helst det. Att man talar ut om det så att inte synd får plaga och göra livet vanskligt. Jag kunde ha fortalt många ting om mitt eget liv och hur Gud har virkat, att synd har fört till att jag har måttat kontakta både den ena och den andra, både privata och offentliga instanser för att lägga av synd och byrde. Och i tillägg har jag fått höra det av skriftefar. Men det är en så stor skatt att vi behöver be Gud om att vi skulle verkligen ta vare på det. Och helt till sist, och som är vuxna och som är så heldiga att vi får särskilt yngre och vem som helst till samtal om sådana här kärleksörgriska spörsmål. La oss veta det, att det ska inte gå ut av våra läppar, det ska inte gå ut av det rummet som vi samtalar. Förbannet vare den som röper en annans överträdelse. La oss stötta och hjälpa varandra på himmelvägen så ingen ska bli i hjärtat. Därtill hjälp oss Gud i Jesu välsignade namn. Amen.